Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
När maskinerna tar över, eller inte? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är
Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR-ledare eller medarbetare. Idag ska vi prata om det där med att människor kanske snart inte behövs på jobbet längre. Ja, eller snart och snart. Men det talas en hel del om att robotar och AI, artificiell intelligens, kommer att ta över våra jobb. I alla fall i delar. Varför tror man det och hur kommer det att bli då?
Intressant. Och ja, först ska vi dela med oss av ett tips från vår samarbetspartner Twitch Health om friskvårdsbidraget, som faktiskt ofta bara är en subvention för de som redan tränar. Lite sådär, man väntar på att det ska komma och så använder man det till det man hade tänkt att kanske handla för ändå. Och de har skrivit om det här i ett blogginlägg där de diskuterar om friskvårdsbidraget verkligen skapar hälsa. Och visst kan det bidra till positiva hälsoeffekter om det är en del av ett mer genomtänkt hälsoprogram. Men om det bara är som enstaka insats så är det inte så mycket att hänga i julgranen. Det är också ganska få, skulle jag säga, i alla fall historiskt, som faktiskt följer upp det. Man kan ju se hur mycket som tas ut, men som vi kanske har pratat om tidigare också, att om du köper ett gymkort 1 januari till exempel och inte går dit, så ser det ut som att du har nyttjat ditt friskvårdsbidrag.
Men så funkar det ju för många, och på lite på samma sätt då, som det kan funka för privatpersonen, att man löser någon slags medlemskort någonstans i januari och dövar sitt samvete, sen rör man inte på sig ändå. Mm. Så kan det ju funka även för företag. Vi har ju pratat om det tidigare, att det är till och med undersökningar som visar att många som är ansvariga för hälsoinsatserna, de har inte tid, de har inte budgetar. Eller ibland mer budget än tid kanske. Och så är man inte det minsta strategisk. Utan när det dyker upp en försäljare som har någon som viftar med någon så här lösryckt aktivitet. Eller man kommer på något, så säger man, ja men det gör vi. Men så finns det ingen tanke bakom.
Nej,
och det här dåliga samvetet vill ju vi liksom grotta i. Det ska göra ont hos er där ute, för det är det här vi vill ändra ju.
Ja, och precis. Och Twitch har ju jättemycket erfarenhet just av att jobba med massor av företag och sett olika lösningar. Och de tycker inte heller att det lockar talanger direkt att vifta med friskvårdsbidraget. Och jag brukar också säga det, att det är ju en hygienfaktor. Så man förväntar sig att det ska finnas, och så frågar man hur mycket det är, och som med de flesta ekonomiska ersättningar så väntar man sig också att de ska öka efterhand. Så. Ja, men nu har vi ju haft 1000 i några år, ska vi inte höja? Så att, ja, jag tycker definitivt att ni ska gå in och läsa mer om varför friskvårdsbidraget i sig inte kan säga vad någonting som ökar hälsan, och hur man kan tänka istället. Mm. Och Twitch har skrivit om det här på twitchhealth.se under bloggen.
Mm. Och idag ska vi prata lite om hur det kan se ut på våra jobb i framtiden. Åtminstone innan maskinerna tar över. Men du ville motsätta dig där, Ann.
Ja, men precis. Jag sa, det här blir, jag skrattar ju lite innan det här avsnittet. För jag kände, här, det känns som jag sitter med armarna i kors. Jag gör inte det. Jag är framåtlutad. Men jag är ju natural skeptic.
Ja, det är bra.
Men Boel, kan inte du, för det känns som att du har ju läst ganska mycket mer om AI, artificiell intelligens, än vad jag har. Så att då tänker jag ju börja med att fråga dig, kan du definiera det för mig?
Mm. Och då ska jag börja med att säga att jag är inte på något sätt i närheten av att vara någon slags expert på det området. Däremot gick jag in i det här året, ja. 2019, med, ja, men ofta funderar man på nyårslöften och sådär. Jag funderar på, vad är det jag vill, liksom, är det någonting jag vill 2019 som jag vill ta med mig? Och då tänkte jag, ja, jag vill läsa och ta reda på och lära mig mer om det här, hur tekniken påverkar oss och vad det kan innebära.
Mm.
Och framförallt något som jag har uppfattat att många kloka tänkare och vetenskapsmänniskor där ute uppmanar oss till, att ta framtiden i våra egna händer. Mm. För det händer så mycket intressant. Jag kommer till definitionen. Nej, men det händer så mycket intressant nu och det blir lätt dystopiskt. Oj, oj, robotarna tar över. Men det är ju vi som formar både vår samtid och framtid. Och det behöver
och robotarna
vi.
Formar ju vi.
Precis.
Så länge.
Mm. Och till att börja med kan man säga så här att vi har, många av oss i alla fall, en bild av det här med maskiner som tar över. Och då ska det vara robotar som är Terminator och alla de här filmerna. Vi tänker alltså någon slags humanoid då. En del av er har säkert sett den här roboten Sofia som har dykt upp här och var. Det kan man googla på, ganska intressant. Men jag menar, vi har ju mjukvara idag som ersätter, alltså både hård- och mjukvara, datorer och programvaror och tjänster som mer och mer tar över, så här enklare jobb i alla fall.
Mm.
Så att det här med att maskinerna tar över, det är inte alltid i form av någon som vi kan skaka hand med. Det är inte i form av någon slags betjänt hemma eller så. Artificiell intelligens kan definieras på många olika sätt. Och det finns uttryck som stark och svag AI. Men det som jag tycker det räcker för det här avsnittet att säga, att det kan vara allt från att man automatiserar enklare tjänster, som jag tror att jag nämnde alldeles nyss, till datorer som gör beräkningar, minns och kommunicerar allt mer likt människor. Och man pratar också om att i framtiden kan det vara så, och den framtiden kanske inte är så långt borta, att den här skapade intelligensen överträffar människans.
Ja, det är väl det där som blir det här dystopiska, och kanske det här som det är väldigt kul att göra film på. Att den tar sin egen makt till fånga, eller vad man ska säga. Vi programmerar någonting som sen tar över.
Ja, för vi har ju då vant oss vid att under åtskilliga antal, tiotusentals år, varit liksom herrar över jorden, eller hur? På gott och ont.
Mm.
Vi är i alla fall de mest intelligenta. Tror jag, de
vi har
flesta
potential att vara de,
ja,
mest intelligenta.
Eller hur? Vi gör ju ganska mycket korkat. Men om vi då skapar någonting som slår oss. Nu är det så att maskiner har slagit oss i schack. Och det här koreanska spelet AlphaGo. Jag tror det var IBMs Watson, superdator Watson, som slog människor i frågesporten Jeopardy.
Mm.
Och så att den här intelligensen är liksom oss hack i häl. Och då, jag har bland annat läst en bok som jag varmt rekommenderar, som heter Liv 3.0, att vara människa i den artificiella intelligensens tid, av Max Tegmark, som är svensk fysiker som bor i USA och är verksam vid MIT-universitetet. Den är jättebra och den är relativt lättfattlig, väldigt roligt skriven. Och det är det här att om vi skapar en intelligens som överträffar oss, om det nu är om 20 år eller 100, det tvistar man om. Eller en del säger att det aldrig kommer att hända. Men om det händer, kan vi förse den här intelligensen med någon typ av mål som gör att vi på något sätt bevarar det som är viktigt för oss, till exempel oss själva.
Mm.
Och då kan man också fundera på, är det viktigt?
Mm.
Är det viktigt att vi överlever? Så det här är en väldigt visionär bok, skulle jag säga, där vi får fundera på hur det ser ut, kanske om tusentals och miljarder år ska vi kolonisera rymden och så vidare. Men det där är jättestora frågor som vi lämnar därhän i det här programmet.
Man kan tänka, vi börjar väl i alla fall att som är det mesta, det som har möjligheter har också, kommer också med problem. Att det är där vi vill navigera mellan. Vi vill ju såklart åtnjuta möjligheterna, och jag tror att jättemånga kan ge exempel både i sin vardag, arbetsvardag, och se omkring sig artificiell intelligens och liksom automatisering har hjälpt. Jag tänker, om man jobbat inom verkstadsindustrin till exempel, så finns det ju jättemycket som har skett, men även liksom inom vården. Och jag reflekterade ju alldeles nyss att, ja men herregud, det är ju artificiell intelligens det här att jag har en app som talar om för mig hur många gånger jag plockar upp min telefon, och jag är jättetacksam för den.
Och sen, för den kan hjälpa dig att kanske reducera mängden onödiga gånger du tar upp telefonen eller något sånt där.
Ja, om du vill det. Men sen tänker jag också att det som vi väldigt mycket pratar om utifrån arbetsplatsen som är viktigt, det är ju sånt som i alla fall jag då som inte läser så mycket om AI känner väldigt svårt att förstå hur det ska kunna matas in. Och det är ju det här med empati, medkänsla och tillit. Och jag vet också att när den här roboten Sofia fick en fråga om hon kunde känna empati, så var det liksom ett lite halvkryptiskt svar. Men det är ju inte så konstigt, för det är ju vi nästan är så som man svarar som människa också.
Ja, och vi är ju inte där. Jag menar, jag har skaffat en sån här röststyrd robot hemma, eller vad det kallas för. En sån här liten apparat som man kan ropa ut frågor till. Det är ju jättekul. Ja. Jag tycker det är roligt.
Vad kan man fråga? Vad får vi till middag?
Jag kan be apparaten. Nå, det måste jag ändå hitta på själv än så länge. Men jag kan ju ställa typ alla frågor som jag skulle googla på en telefon. Och jag har nämnt tidigare i podden här att jag vill vara utvecklingsoptimist. Mm. Och jag tycker därför att det är viktigt just att vi tar utvecklingen i egna händer. Och tycker det är kul med sånt här. Men jag har länge saknat inte att backa från digitaliseringen. Jag vill gärna använda alla smarta tjänster och möjligheter som finns. Mm. Men om jag står och lagar middag och vill skriva upp något på min inköpslista, jag är rätt nöjd att jag kan ropa ut det så här. Lägg till 2 liter mjölk på inköpslistan. En sån enkel grej tycker jag är bra. Mm. Jag kan också googla så här, men vad säger Wikipedia om skådespelaren si och så? Lever han eller hon?
Ja, men du står och lagar mat så kan den liksom svara. Ja, men det där låter ju liksom bra. För det, vi kommer ju hela tiden tillbaka i det vad vi än pratar om här. Att finns det ett syfte? Mm. Alltså om det här bara göra för att göra känns ju liksom tokigt. Men för jag tänkte ge det exemplet just att jag får lite panik över ett kylskåp som skulle till exempel själv bestämma vad vi ska handla. Mm. Där får jag panik. Men det du beskriver nu, för det vet jag själv. Jag kommer på att jag ska köpa grönsaksbuljong. Men det har jag glömt när jag väl ska handla. Om jag kunde ha något system där jag just ropar ut det frigör ju liksom mina händer. Och,
och så slipper jag stirra på en liten skärm, känna att jag hela tiden har för tjocka tummar. Och så. Mm. Ja, men jag tycker det hjälper i vardagen. Och sen så, nej men alltså, ett smart kylskåp ska ju inte säga till dig vad du ska laga om det inte är så. Jag menar, man brukar säga att du får inte smartare data ut än vad du har matat in. Mm. Och så är det ju tills maskinerna överträffar oss. Mm. Det har ju inte hänt ännu. Men däremot så skulle du kunna säga till kylskåpet, ja, men kan du larma när det bara är en halv liter mjölk kvar eller något sånt där? Då?
Mm. Eller, jag tänker, nu kommer jag på en idé här, just att den känner av vad den har i kylen. Man bara, jag vet inte vad vi ska laga av det vi har. Jo, men jag känner av att du har det här och jag föreslår det här receptet.
En pasta Alfredo.
Det tror jag många skulle, som inte är som jag, som vill hitta på då själv, skulle tycka var skönt. Och sen tänker jag också, det var någon, jag lyssnar gärna på Filosofiska rummet. Och där pratade de just om att men det var någon, en äldre kvinna som hade fått en stroke. Och skulle hon kunna prata med sin telefon, det kan vi ju göra redan med vissa, och tala om för den vad den ska göra, så avlastar det ju enormt. Där kan man ju verkligen säga att det här ger möjligheter.
Ja, för du får inte den här medmänskligheten, du blir inte kanske sedd och lyssnad på, men du kan få ett stöd på något sätt av en apparat än så länge. Och det tänker jag, om jag skulle då liksom bli äldre och ensam eller bara sakna en samtalskompis i något ämne som, vad vet jag, AI då till exempel. Tänk att jag skulle ha en maskin som bara kan bolla med mig.
Mm.
Det är ju inte så att den stöttar mig när jag är ledsen eller så.
Mm.
Men det skulle kunna vara någon slags intellektuellt stöd.
Mm.
Ja, vad vet jag, vi ska i alla fall komma tillbaka till det här med arbetsplatsen. Och då är det så här, tills vi behövs fortfarande. Vi kommer behövas under lång tid framöver. Men det finns ju någon slags brytningspunkt längre fram där man kan tänka sig att maskiner skulle kunna göra alla uppgifter som vi idag liksom tar betalt för och betraktar som jobb till en lägre kostnad.
Mm.
Då blir det ju på riktigt så att vi är överflödiga i alla fall som arbetskraft.
Ja, när man tittar på det, om man ska säga objektivt, kvantifierbart, produktivt. Alltså att det ska skapas en output, så kommer det ju gå att skapa en maskin som gör det på allra bästa sätt. För att den mänskliga faktorn, den är ju både fantastisk, men det är också den som också gör att man missar saker och gör saker suboptimalt. En maskin kommer inte att sova dåligt och dricka för lite kaffe, utan
nej,
den kommer kunna fungera ganska jämnt så. Man kan räkna på input och output.
Ja, och så tänker man då så här ett klassiskt löpande bandjobb kanske, om jag nu inte misstolkar hur ett sånt går till, men där människa gör något väldigt repetitivt.
Mm.
Och där det inte handlar om att granska någonting komplext, vilket man säkert gör i såna här scenarier också. Men tänk att man bara liksom flyttar på en enhet och lägger den någon annanstans. Ja, men då är det bättre att låta maskiner göra det, för då slipper vi slita på våra kroppar. Och det är säkert så att en maskin kan göra det ja, men som du säger, bättre. Ja. Så det kan ju vara en fördel, men om en väldig massa människor blir av med jobbet, ja, men då har vi ju nästa problem. Hur ska vi liksom organisera det, eftersom vi ändå har skapat ett samhälle med ett samhällskontrakt där vi i någon mån säger att vi ska ta hand om varandra.
Mm.
Och även om man är liksom väldigt självisk och inte alls bryr sig om andra människor, så går en väldig massa människor arbetslösa, så blir det osäkert och det kan leda till våldsamheter och upplopp, och det vill nog ingen ha. Mm. Så det här välfärdskontraktet som vi har i vår del av världen i alla fall, hur ser det ut då när en väldig massa apparater jobbar och inte vi?
Mm.
Där ska vi ta upp ett senare avsnitt där vi ska diskutera med medborgarlön.
Mm.
Men vad vi ska snacka om här var ju det här, men okej, vad är det för typ av jobb som robotar eller maskiner skulle kunna ta över, och liksom, hur skulle det se ut, vad är fördelarna och nackdelarna, och jag tänker också så här, vad skulle vi ge för yrkesvägledning till våra barn som kanske ska ut och jobba om 5 år? Och ja, men där har jag lite tips då från Max Tegmarks bok. Och han säger så här, att till att börja med kan man gå tillbaka till när vi pratade med Ann-Therese Enarsson från tankesmedjan Futurion i tidigare avsnitt. För hon sa ju det här då, att vi tror kanske att det är de då enklare inom citationstecken jobben som först kommer att ersättas. Och då ser vi alla någonting framför oss. Men tittar man på vården, så enligt henne i alla fall, är det kanske så att det är läkaren, alltså den med längst utbildning och med högst status och lön, som kanske blir ersatt före sjuksköterskan med något kortare utbildning. Därför att ställa en diagnos, det kan maskiner redan idag ibland i vissa fall göra bättre än människor.
Mm. Men jag tänker där också, att just att jag skulle då kunna programmera en maskin att verkligen skanna igenom alla möjliga kombinationer av de symptom som du uppvisar och allting.
Ja.
Och att den här datan kommer ut i en rapport till en läkare som då kan, med det här som, om vi tänker att vi ändå, vi som har programmerat, det finns lite mer intelligens och kapacitet hos läkaren, men också det humanistiska perspektivet att förmedlare finns kvar.
Precis.
Så att det frigör tid till det medmänskliga.
Ja, och för det är där vården fortfarande behövs. Dels som människa till människa naturligtvis. Det säger sig självt. Men också att det ligger ganska långt fram i tiden att människor skulle kunna göra... Jag kan ge ett exempel då från boken 3.0. En grej som jag inte hade liksom reflekterat över. Jag har läst om det här att nu har datorer slagit människor i schack. Och det här spelet Go heter det, som ska vara superkomplext.
Mm.
Och då tänker jag, ja, men liksom såna logiska matematiska uppgifter, det är ju jättesvårt. Och det liksom står hierarkiskt högt upp för oss också. Jag menar, den typen av vetenskapspersoner. Vi har väldigt hög aktning för dem. Men, skriver Max Tegmark då, det här med ansiktsigenkänning. Att jag ser någon på stan och vet vem det är, för att det är någon som är känd från tv eller en kompis till mig. Det är en jättekomplicerad uppgift som våra hjärnor fixar så här. Vi tänker ju inte ens på det.
Mm.
Men kolla, där är Pelle. Det klarar knappt datorer. Mm. Alltså ansiktsigenkänning är en ganska ny förmåga som maskinerna klarar. Och den bilden hade inte jag klar för mig. Och då finns det en bild i den här boken som visar... den är ganska smart gjord. Det är som ett bergslandskap med sjö, alltså en slags topografi med höjder, berg. Där är liksom de svåraste uppgifterna för en dator. Och så finns det liksom fördjupningar som är täckta av vatten. Och de områdena som är täckta av vatten, det är sånt som datorer redan klarar. Ja, men till exempel schack då.
Mm.
Och då på de högsta topparna, där står det konst, alltså konstnärliga uppgifter, vetenskap, att skriva en bok.
Mm.
Sådana saker. Alltså väldigt komplexa uppgifter.
Men för jag tänker också att vi pratar också ofta om att vi faktiskt inte riktigt exakt vet hur våra hjärnor fungerar.
Nej.
Och det är våra hjärnor som ska programmera AI. Så att vi sitter själva på kapacitet som vi inte riktigt vet om. Och sen är det ändå den kapaciteten som vi vet om. Det är den som ska, ja, för vi kanske inte, nu vet inte jag, men vi kanske inte riktigt vet hur är det vad är det som funkar när jag kan känna igen ansikten och se att någon liknar någon och det? Vad är det? Man kanske vet såklart vilket område hjärnan det är som jobbar, men exakt hur det går till vet vi kanske inte ens. Så vi vet inte ens oss själva.
Nej, men så är det. Vi har ju ganska nyligen börjat kunna studera hjärnan medan den jobbar. Och så. Alltså, det är bara några decennier bak i tiden. Så där är det mycket nytt. Och medvetandet är såna här gåta. Där vi vet rätt lite. Så att det gäller ju att vara superödmjuk här. Men jag tänkte backa till något mer konkret. För apropå så här, tidigare avsnitt. Vi har ju tidigare också pratat om det här märkliga faktumet. Att när vi gick in i det här digitala. Säg att det är 20 år sedan kanske. Det jag menar är att vi nog trodde att datorerna helt enkelt skulle sköta allt administrativt åt oss. För det vi vet idag är ju att yrkesgrupper som läkare, lärare, poliser får administrera alldeles för mycket. Och långt mer än de gjorde tidigare. Så liksom, vi pratar om att människor ska bli av med jobben. Och samtidigt kan vi se att digitaliseringen har lett till att många yrkesgrupper har alldeles för mycket att göra idag. Det finns en självmotsägelse.
För jag tänker just det där administrativa, att man ska kunna till exempel rapportera. Tänk om du kunde, ja men jag har ju huvudet nu vad jag vill göra och så pratar jag in i någonting som känner av, det här ska in på punkt 1, det här ska in på punkt 2, det här ska in på punkt 3. För att det jag hela tiden vill komma till, det är just det här att, men gud vad skönt om vi kan genom AI avlasta det som vi inte känner skapar värde, så kan vi frigöra tid till det som vi verkligen ser behövs just nu. Vi behöver mer empati och relationer, många mår väldigt dåliga och det kommer inte lösas av, jo, det ska komma till det också. Det kommer kanske kunna lösas delvis också av AI. Men tänk om det kan frigöra till exempel inom vården, eller tänk äldreomsorgen eller vården. Om vi kan ha saker som fångar upp signaler till oss om vad vi behöver göra, så frigör det tid för att vara med varandra.
Ja.
Alltså om det kan frigöra, jag tänker inom vården, om det kan frigöra tid till att vara med patienter, nog 17 kommer folk bli friskare snabbare. Om man har fått ett tufft besked och någon har 30 minuter till att sitta med dig och prata igenom vad som kommer hända. Alltså där kan det verkligen jobba för oss. Vad sa jag att jag skulle komma tillbaka till?
Det vet jag inte, men jag får... Ja,
ja förlåt. Nej, också att jag mår psykiskt dåligt och jag kanske inte pallar att ringa till någon på riktigt. Och så finns det ett digitalt verktyg som inte bara uppger dina symptom.
Nej.
Utan faktiskt ställer frågor tillbaka som hjälper mig ett första steg att landa i och konkretisera varför jag inte mår bra. Och kanske rusta mig med mer ord att sätta på att prata med en riktig människa. Så, så att det bu och bä, alltså möjligheter, utmaningar, men just det här att precis som du beskriver, att vi tänkte att det skulle ta hand om allt det administrativa, frigöra tid, nej,
har det inte blivit,
men tänk
frågan
om vi kunde komma dit så.
Ja, ja, det skulle ju kunna vara ett första mål, att på riktigt se till att maskinerna avlastar det som du säger. Jag kanske visserligen då skapar värde, men som är rutinmässigt och enkelt. Men jag tror också att vi ställs inför någon sån här existentiell kris nästan som mänsklighet. Va? Ska vi inte behöva jobba? För det är ju också här, vilka är vi då? Och, men menar, någonstans, vem drömmer inte om att hänga mer med människor man gillar? Och sådär.
Man kan vända det till det. Och, jag tänkte på exemplet det här med affärer till exempel, utan, alltså personallösa, obemannade affärer, herregud, obemannade affärer, men vad lägger det egentligen? Jo, men det lägger egentligen bara mer, det går åt mer tid för dig som konsument kanske att handla i en sån butik, för du ska själv liksom administrera det istället för att bara kunna glida in, här ska du upp med bank-ID till exempel. Så att,
den här maskinella världen, eller vad man ska kalla det för, den är liksom full av en massa uppgifter vi försöker trycka på någon annan, är det inte så?
Ja, men precis, men till slut kommer det tillbaka till oss själva. Jag har också hört reflektionen att ja, men vi underhåller oss själva nu genom att producera saker på Instagram och sociala medier.
Till slut sitter man med sitt eget flöd och ingen kollar på det. Man
Så att det landar ju mycket tillbaka på oss. Och just att, jag tänker så här, typiskt möte då när vi ska samla in information för beslutsfattande. Där skulle ju då AI kunna hjälpa oss att få ut fantastisk statistik och kanske till och med kunna dra några analyser, men sen ska vi ändå, om det är på en arbetsplats, göra valen om det här är till förmån eller till nackdel för personalen och fatta ett liksom aktivt beslut. Där kan det också stötta oss, men ja, det blir tveeggat verkligen.
Ja, och tillbaka till den här boken som jag återkommer till hela tiden, Liv 3.0, där besvarar författaren själv när frågan, vad ska man ge barnen för yrkesråd? Ja. Han säger i och för sig att det är svårt.
Mm.
Men han säger så här att är du busschaufför till exempel, ja, men då kan ju ditt jobb bli ersatt snart. För vi har redan självkörande bilar och bussar i någon mån i världen som funkar. Men är du artist, sångare, musiker? Det finns i och för sig AI som har skapat musik och det låter riktigt bra.
Mm.
Men liksom, vill du gå på en konsert? Vill du bli underhållen? Vill du få en konstnärlig upplevelse som berikar dig och ställer frågor om vilka vi är? Ja, men än så länge finns det inga maskiner som gör det.
Nej, och jag tänkte en programmerad orkester där man vet att de kommer sätta liksom Beethovens, vad det nu är, exakt. Och så bara, nej, jag vill ju ha... Alltså jag vill ju ha att det är en människa som kan slinta lite på fiol. Ja, men ja.
Ja, improvisation och solon. Mm.
Ja.
Att uttrycka något som man känner i stunden. Och också det här att kunna se ett musikstycke framför. Alltså se samspelet mellan musiker. Det är något som jag tycker är otroligt coolt. Ja. Men också yrkesgrupperna terapeut, socialarbetare. Vi pratade precis om det. Där du kan leverera det medmänskliga. Mm. Frisör.
Ja, men det sa min frissa, för jag sa, ditt yrke är ju aldrig i riskzonen. Hon bara, oj, du skulle bara ana att de försöker.
Ja.
Att man försöker där, för att men jag ska ha en pottfrilla, men så att den kommer tillbaka emot. Så det är väldigt exakt.
Ja.
Ja, så det försöks säkert på alla håll. Men sen är ju frågan också vad som är möjligt och hur mogna vi som människor är för det, för att det skulle ju ta väldigt kanske lång tid, känner jag spontant, om man tänker typ tandläkare.
Så här,
jag går ut nu och så borrar.
Ja.
Nej!
Ja, det kanske skulle vara mer tillförlitligt då.
Rent statistiskt, men det tar
känslan.
Långt, ja.
Men jag ska bara lägga till.
Ja.
Så att de egenskaper man ska leta efter i ett yrke, om man då är, säg att man är 18 år idag, och ska välja utbildning och välja väg. Ja, men ta då någonting som innehåller kreativitet, social intelligens och förmågan att jobba i en oförutsägbar miljö.
Mm.
Där har vi pratat om det här uttrycket VUCA,
ja,
volatilitet och uncertainty. Alltså att vi i alla fall upplever just nu att världen är väldigt föränderlig och osäker. Att hantera det här, det är inte maskinerna så bra på ännu. De kan ju bli det. Och jag tänker så här, vad är då oförutsägbart och inte? Om vi tänker på det här, att självkörande bilar, det finns redan. Det finns etiska problem med dem. Man diskuterar till exempel det här, att, ja, men hur ska man programmera en bil i en situation där du kan välja att köra på person A eller person B? Hur ska det valet göras? Men ändå, det här kommer ju hända. Men då har jag också läst att många problem som uppstår i trafiken idag är ju lite grann för att vi är människor. Att vi, för att vi kanske inte alltid har omdömet med oss. Vi sitter kanske smsar i bilen fast det är olagligt.
Ja.
Så blir det lite geggigt och det blir liksom trafikstockning för alla ska åka på samma motorväg samtidigt. Sådär. Om vi då har en tjänst som Google Maps eller Waze eller vad vi nu använder som hjälper oss att styra trafiken. Om det är så att den börjar ta över istället.
Mm.
Och bara, ja men kolla, nu är det en massa bilar på väg till ett och samma ställe, då styr vi om dem.
Mm.
Ja men det skulle faktiskt kunna vara en rätt bra grej.
Ja, det är nog många, typ Essingeleden avlastar den här i Stockholm.
Ja, eller så parkeringsproblem in i städer.
Ja.
Att så här, nej men den här bilen, du får parkera utanför så kommer något annat och hämtar upp dig.
Mm.
Alltså, där kan man ju se, där kan i alla fall jag se en stor fördel i att det inte ska vara, varje liten enhet ska göra sina egna bedömningar hela tiden. Så att, ja, det finns mycket som skulle kunna gynna oss.
Det finns ju också, om man är lite orolig för om ens jobb kommer att försvinna, så finns det en Laibans hemsida.
Ja.
Vad heter den nu? Will,
man kan googla på Will robots take my job?
Ja, jag kunde ju såklart inte låta bli att gå in där och blev inte jätteorolig, men det var jag inte innan heller. Men,
vad slog du på för titel då?
Ja, men det var lite svårt att hitta, men då hittade jag Health Consultant och det var 5% risk, men jag tänkte också
vänta, jag ska bara förtydliga, så det var 5% risk att din titel Health Consultant skulle ersättas av en maskin de närmaste 10 åren eller något sånt där.
Ja, men sen tänkte jag också då, ja men mitt förra gebit, alltså som controller och jobbar med ekonomi, nej det var inte heller, och då tänker jag att det är ju kanske just den här då att med controller och financial analyst eller manager eller vad det var, så ligger ju också en stor dimension där man faktiskt ska använda siffror och sånt till att ta beslut om människor.
Ja, men det är det va, ja. Ta fram siffrorna, det kan nog maskinerna göra rätt snart eller redan nu. Men om du ska tolka dem, och det är också ett medskick från Max Tegmark och medskick till 18-åringen. Så nu googlade vår producent Matilda på broadcast technicians, för man får ju då använda sin titel på engelska. Där var det 74% att ditt jobb ska bli ersatt då inom, aha, hur känns det Matilda?
Fruktansvärt. Det vill jag absolut inte.
Men jag säger så här, okej, trycka på inspelningsknappen. All right, den fattar jag. Men vad då att klippa ihop det här och att sudda bort våra knasiga misstag och när vi är förkylda och hostar, se till att det ändå låter bra.
Det kan säkert en robot göra också.
Kanske.
Identifiera dem.
Men okej, jag utmanar lite mer att liksom ta beslut om när en gäst hos oss kanske har sagt lite för mycket och liksom i ett senare skede blir utsatt. Alltså det finns mycket att tänka på. Så att ju mer
svurigt.
Det är lite en definitionsfråga, eller hur? Vad är det du gör? Trycker du på en inspelningsknapp och justerar nivåer? Eller fattar du beslut om innehållet och dess konsekvenser för omvärlden?
Ja, alltså nu sökte jag egentligen på radio producer, men det fanns inte. Utan då blev det broadcast technician och just tekniken kanske den tänkte på.
Och det här, men det här är intressant för att jag tror att man kan nog välja massa olika branscher om man är den här 18-åringen, men se till att du väljer en sån roll där du i alla fall på sikt efter de första åren blir den som liksom inte bara gör analysen utan nyttjar slutsatsen och ser till att den blir någonting bra sen i verkligheten och får den att funka bland människor. Ja. Mm. Jag sökte på sjöman har jag varit. Ja, men det var så här 94% chans att bli ersatt. Waitress, servitris, 87%. Fast jag vet inte riktigt hur man tänker sig då.
Där har vi väl liksom delvis hamnat redan. Att det, på många ställen är det ju man sitter vid bordet själv och knappar in det man ska ha. Alltså så, det går ju mer mot det. Att man, det tänker jag på nu, såklart jag aldrig går på en hamburgerskedja, men när man går in där har jag hört i alla fall att man går fram till en skärm och så gör man sin beställning och sen går man och...
Det är sant, så vi är på
väg.
Och
där kan jag säga att jag vill alltid gå till kassan och beställa.
Jag gillar att beställa den apparaten, men sen när något liksom luktar konstigt, smakar illa eller bara är jättegott och man vill tacka någon. Då är det ju trevligt om man kan.
Ja, precis.
Träffa
ja.
Jag inflika en grej där på alltså just med att beställa just på hamburgerkedjor i de här apparaterna nu, det är ju överallt nu. Mm. Det är ju också en kapitalistisk strategi för att sälja mer grejer. Mm. De i kassan kanske inte gör det, utan då är det liksom, för det har jag ju märkt själv, det är så här, vill du ha det? Och det är så lätt att råka trycka plusmeny istället, eller liksom, de har liksom designat det.
Absolut.
Det är det ju säkert, och då, precis, och kapitalistiskt kan man ju tolka, det kan man ju liksom lägga in värderingar plus och minus om man vill. Det kan vara effektivitetsvinst för den som handlar. Det kan bli mer pengar i kistan för den som äger. Förresten säger Max Tegmark att ojämlikhet har ju följt i spåren av den digitala revolutionen och den kommer att öka. Så mer kapital kommer att tillfalla de som äger företagen än de som jobbar. Och det är värt att fundera på. Mm. Hur ska vi lösa den? Mm. Den kommer vi inte lösa under det här programmet. Men...
Nej.
Och det blir också i det digitala samhället, då finns det liksom bara plats för superstjärnor. Den får jag inte riktigt ihop, därför att jag tänker den digitala revolutionen har också gjort det möjligt till exempel för mig som enstaka liten individ att driva ett bokförlag i 10 år. Mm. Även om jag inte liksom blev rik på det så funkade det. Jag hade inte kunnat, liksom, det fanns ju bara Bonniers, Norstedts och några till för 20 år sedan. Så att det finns flera så här paradoxer här som... Ja. Vi vet kanske inte riktigt.
Men jag kom på ett yrke som jag bara framtidsspånar. Och det kanske är den här går runt och vara lite etiska moralväktaren för vad som programmeras in. Att så här, det här är att vi, det kommer också behövas. Vad får man, men sen tänker jag också att det gör när någonting börjar uppstå som inte har funnits tidigare. Det är att det börjar mer och mer bli tydligare vad det är att vara människa. Ja. Alltså det börjar, och jag tror att det kommer vara riktigt, riktigt coolt och värdefullt, det mänskliga. För att Som är det mesta, när vi börjar skapa mer av det så blir det ju billigare. Det är bara att titta på våra smartphones.
Mm.
Att det var väldigt, datorer för den delen. Att det blir billigare när vi börjar hitta tekniken och den blir mer tillgänglig. Men att vara människa, det är någonting unikt. Och det kommer kanske vara, aha, så du har en robot. Vet du vad, jag får träffa riktiga människor i mitt jobb. Alltså, jag tror att det kommer uppvärdera det. Och det kommer också börja definiera för just det filosofiska rummet. När de pratar om, har den känslor? Man ger namn till sin... De pratar om den här dammsugaren som folk har hemma som går runt. Att vi har något behov av att förmänskliga och vi ger den namn. Men det kommer bli också så tydligt vad som är mänskligt och vad som är artificiellt. Samtidigt som gränserna suddas ut så kommer vårt behov av att definiera vad är det som är människa. Och att jag tror att vi kommer som sagt uppvärdera det.
Ja.
När den här tekniken kanske flödar ut och börjar finnas överallt så blir det... Ja.
Och det är väl där vi befinner oss nu. Vi behöver fundera på vilka mål vi vill skicka med den här intelligensen långt in i framtiden. Och det ställer frågor om vilka vi är. Och jag tänker på när vi då i Sverige röstade ja till att gå med det som då hette EG.
Mm.
Jag är gammal nog att komma ihåg det. Mm. Hur det plötsligt så här vaknade ett intresse för vad är det som är svenskt och svensk historia.
Mm.
Alltså någonting som kanske lite grann var på väg att gå i sig händerna blev vi plötsligt varse.
Mm.
Och det kanske är någonting sånt som händer nu också. Det är ju någonting väldigt bra i sig.
Ja, och som sagt, om det kan frigöra tid till, jag tänker på de samhällsutmaningar vi har nu med många som inte mår bra och att många behöver bli sedda och bekräftade. Och det är klart, det kan vi frigöra tid och kapacitet till det. Tänker just inom vården, att vi kan frigöra tid till att möta patienter och möta. Då finns det ju enorma fördelar med det här. Men det som jag är skeptisk mot det är att vi tänker att det ska ta över sånt som vi faktiskt bäst skapar värde av som människor. Mm. Så.
Nej, och det är inget vi ser. Jag tänker att det kan vara värt att repetera de här tre faktorerna eller egenskaperna som man gärna kan spana på. Om man tänker sig att man ska byta jobb eller på väg in i arbetslivet. Så det är kreativ förmåga, social intelligens och förmågan att hantera oförutsägbarhet.
Mm.
Där är inte maskinerna ännu.
Nej.
Och vad som händer mer, det får vi se. Men nu har vi i alla fall spånat lite kring det här.
Ja.
Och jag tänkte lägga lite andra boktips om någon blir så här intresserad i inlägget.
Och vi kan lägga länk till kanske några radio, alltså Vetenskapens värld.
Ja.
Har gjort ett jättebra avsnitt om det här också. För det är spännande. Och jag tror att även om man är lite som jag som vill krypa in under mattan så är det så här, nej. Skapa ett förhållande till det och en förståelse så gott man kan. Så, för det finns mycket...
Det här är spännande. Det är ju science fiction, ja. Fast det är på riktigt.
Ja, just det.
Ja. Och så vi brukar ju då alltid avsluta med att så här, vara snälla mot varandra. Jag tänker att så länge vi försöker vara snälla mot varandra så blir det bra.
Ja, det tror jag också. Och vad är syftet? Fundera över det.
Ja, det är ju precis det vi måste fundera på. Vad är syftet? Mm. Inte med livet kanske, men med det som vi kan besluta om.
Ja.
Mm. Det kanske är att vara snälla mot varandra.
Jag tror också det.
Ja.
Man kan fråga, jag har en sån där, den där i telefonen. Man kan fråga en, svara jätteroliga saker.
En sån här Siri.
Ja, precis.
Ja, du kan ringa och fråga mig också.
Ja, det kan jag också göra. Fråga alla. Ja.
Vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health. Twitch Health. Heter dem. Och Berggren Latti för den här produktionen. Kul att du var med lite avsnittet också, Matilda.
Jag är ingen robot.
Nej, precis. Inte, det kan vi intyga. Hjälp gärna oss i sociala medier. Skriv lite kommentarer och gilla våra avsnitt, för då hjälper det oss att göra fler superbra avsnitt och ta hand om varandra.
Ta hand om er. Må så gott.
Hej då.
Hej då. We'll be right back.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.